En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Ebba Busch sträckte ut ett lillfinger till Magdalena Andersson och vred samtidigt om en dolk i hjärtat på Moderaterna. Den här senaste veckan har vi sett en total förtroendekollaps mellan två gamla bästispartier. Vad innebär det för Tidösamarbetet och hur ska revan repareras? Statsministern säger hela tiden att
på min sida är vi överens.
Men det är ju helt enkelt inte sant längre. Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Hej allihopa och hej My Råväder och Olof Svensson.
Hej.
Hej.
Ni får inga titlar idag för jag tänker att folk som lyssnar på den här podden vet vad ni sysslar med.
Det är bra. Det är stort. Mick Jagger behöver ingen titel heller.
Äntligen är vi där. Going steady.
Nu är vi där. Ni får googla My Råväder och Olof Svensson om ni vill veta.
Jag gör inte det.
Eller kolla i avsnittsbeskrivningen. Nej, googla inte. Nej. Usch.
Flashback.
Jag går absolut inte in på Flashback.
Håll fingrarna borta bara. Jag heter Olivia Svensson i alla fall som vanligt och vi ska snart prata om hur det skakar och darrar i Tidö. Men först ska vi säga några ord om det som ska hända i Karlstad med start idag torsdag, för nu är det dags. Elisabeth Thand-Ringqvist väljs till partiledare för Centerpartiet, deras tredje på ett år, det måste vi få säga.
Nu är det dags igen.
Nu är det dags igen för en ny partiledare för Centerpartiet, precis. Det är som en sån här, vad heter det där som går på nyårsafton? Grevinnan och betjänten. Där det bara upprepas samma fars hela tiden. Det är just en sån det. Vi håller på att genomgå. Men i förra veckans avsnitt så gick vi igenom det som man redan vet om Elisabeth Thand-Ringqvist. Du intervjuade henne häromdagen, Olof, så jag tänker att du kan få berätta det vi inte vet om henne. För den som inte har läst din intervju.
Ja, det som jag fastnade vid var ju att hon har en gammal karriär som musiker. Eller hon stod och valde mellan att bli musiker eller gå på Handelshögskolan. Hon valde det sistnämnda. Men då i sin ungdomstid så spelade hon cello, hon spelade trombon som ju är ett häftigt instrument.
Gillar båda de två instrumenten.
Verkligen,
de är coola. Alltså.
Ja.
Fick du höra en trudelutt eller något?
Nej, hon hade inte med sig den och hon...
Ingen varken trombon eller cello.
Nej,
synd.
Hon pratade om att hon att det finns folk i partiet som känner till detta och som vill att hon då ska spela en trudelutt på partistämman, men jag tolkade det som att hon inte kände sig riktigt bekväm med det.
Hon är tyvärr. Ett steg från Alf Svensson och hans saxofon.
Ja, kanske.
Synd. Mm. Vad fick du mer veta då?
Hon sa att hennes syster tycker att hon är tråkig och då förklarade
Klassisk syskonkommentar. Kommentar.
Klassisk syskonkommentar. Ja, precis. Alla
har vi, alla har vi ett syskon som tycker att man är tråkig.
Ja. 100%.
Nej, men anledningen då var att hon tydligen inte blev full förrän efter 18-årsdagen.
Är hon
det kan man ju tycka vad man vill, man ska inte vara full innan man är 18.
Nej, man ska absolut inte, man ska knappt vara full efter man har fyllt 18, Olof, tycker jag.
Nej, det ska man verkligen ska inte vara. Och hon är också jägare, fast det har hon ju tidigare
det pratade vi
uttalat
faktiskt
sig om i tidningar. Men hon har varit med i ett jaktlag, där, ett kvinnligt jaktlag. Och som många andra jägare så är hon ju engagerad i den här frågan om det här kontroversiella vapnet AR-15. Och hon tycker ju då inte att det här ska begränsas. Hon tycker att jägare ska kunna få använda det här vapnet. Det är det här vapnet som har kallats att det är lite Rambo-liknande som då förbjöds efter skolskjutningen i Örebro.
Och det har hon ingenting emot, det här vapnet. Vet du om hon jagar med Ebba Busch eller kommer att börja jaga med Ebba Busch?
Det har jag ingen information om.
Jag tror att det är inte långt ifrån en sån dag. Vi får se när de bilderna kommer in. Elisabeth Thand-Ringqvist berättar också för dig om en kravlista inför valet. Vad innebär det?
Ja, det är ju då att de står ju då och har två olika alternativ i regeringsfrågan. Antingen kommer de ju då att utnämna det som de vill ha som den personen som de vill se som statsminister. Eller så kommer de inte göra det. Och det här bygger då på att man...
Två logiska positioner.
Precis, ja. Och då bygger detta på att man istället tar fram en lista med politik som man då vill genomföra och som man ska presentera till den kandidaten som då nappar. Vad den här listan kommer innehålla för politik, det är ju ännu inte klart.
Om den statsministerkandidaten nappar på kravlistan, då bryr sig inte Elisabeth Hanlingqvist vilka andra som ska vara med i det laget då? Eller?
Ja, det finns ju ett problem där eftersom hon då inte vill ge Sverigedemokraterna något inflytande.
Precis.
Det här vill hon ju då runda för att hon menar att det är inte alls säkert att det blir något tidigare samarbete efter nästa val. Hon ser flera tecken på detta. Något som jag tror vi kommer återkomma till senare i den här podden.
Absolut.
I din intervju så svarade hon på en fråga på ett sätt som jag bara tänkt så här, det här ska jag ta med mig. Och det var när du frågade henne om den här kritiserade Nuon-affären, alltså en av, jag ska säga, svenska regeringens sämsta affärer genom tiderna. Och efter det så vägrade ju Maud Olofsson komma till KU och svara på frågor, men även Lisbeth Hanlingqvist, som jag förstod det.
Som var väldigt nära Maud Olofsson.
Precis, som var involverad i den här affären. Och då svarade hon på ett sånt otroligt bra sätt som jag tänker jag ska kunna använda i mitt privatliv.
Okay.
Det var att när hon fick frågor från dig då, Olof, kring den här Nuon-affären, du frågar, ångrar du att Sverige köpte Nuon? Då svarar hon, jag har inte alls tänkt på Nuon sedan dess. Och det tänker jag att det här är ju ett otroligt sätt att svara om någon säger så här,
det är också en härskarteknik.
Det här du gjorde som var så himla dumt. Och då kan man säga så här, jag har inte tänkt på det sedan dess.
Men då är ju kontringssvaret, men det har jag. Men det bryr hon sig inte om.
Ah. Bra följdfråga.
Mycket bra.
Ja, vi får se.
Jag ställde samma fråga några gånger, men hon svarade ungefär samma sak.
Känsligt alltså.
Ja, hon ville inte riktigt bli påminn om detta.
Men alltså, samtidigt som Centerns stämma ska pågå i dagarna 4 med massvis med tillresta journalister, ni två bland andra, så har ju Kristdemokraterna sin stämma i Linköping. Och just Kristdemokraterna är ju i fokus den här veckan på grund av en intervju som Ebba Busch gjorde med tidningen Svenska Dagbladet i helgen. Där Ebba Busch, något förvånande, plötsligt räckte ut kanske inte en hel hand, men någon typ av finger, ett trevligt finger, till Magdalena Andersson. Hon sa till exempel, Socialdemokraterna har en väldigt lång och gedigen historia av att vara samhällsbyggare. Hon sa att deras två partier delar engagemanget för sjukvårdsfrågan. Hon sa också att hon inte tycker om att bli tagen för given. Och så fick hon en fråga om Ulf Kristerssons inbjudan till de andra Tidöpartierna att komma hem till honom i Strängnäs före jul. Frågan löd så här, ser du fram emot Strängnäsbesöket? Svaret från Busch blev, jag förstår att det är jätteviktigt för Moderaterna. Och det har jag väldigt stor respekt för. Förlåt, lite dissigt mot Ulf Kristersson. Och grejen är att efter den här intervjun så var det ju många moderater som blev väldigt upprörda. Berätta om upprördheten, Olof.
Ja, det tolkades som att hon då är beredd att byta sida i svensk politik. Och det här reagerade ju många moderater på. En av dem är ju den moderaten som ofta reagerar på saker och ting, Christian Sonesson i Staffanstorp. Han fick huvudvärk av det här, sa han till mig. Han tyckte det här förstör för hela tiden samarbetet, och han förstod inte alls hennes skäl att hon går ut och vacklar så här i en så viktig fråga.
Och Ebba Busch hörde ju då många moderaters ilska och blev sur i sin tur. Det här är ett sätt att agera på som jag vägrar underordna mig, sa hon till journalister när hon mötte dem igår onsdag. My, du intervjuade Ebba Busch i ditt program My och makten också igår onsdag. Vad sa hon då om det här?
Nej, men de har ju reagerat väldigt starkt på hur Moderaterna har betett sig. De har också sagt att det inte är första gången som de håller på med någonting som de kallar för mobbarkultur. Det var en av KD:s toppolitiker Hans Eklind som sa det i Aktuellt häromkvällen också.
Att han tycker att Moderaterna håller på med mobbing?
Ja, att man sysslar inte med det här inom ett samarbete bara för att någon säger någonting som man inte håller med om. Och det Ebba Busch menar här är ju att de tagit ett individuellt beslut att säga att man vill ha tidigare samarbetet, men man vill också ha breda överenskommelser. Hon menar ju att den här öppningen mot Socialdemokraterna är, precis som du säger, mer ett finger kanske än en hand. Och att man inte alls är intresserad egentligen av att ha Magdalena som statsminister. Och att man borde förstå det. Och det de, hon också vänder sig mot är ju att man tycker att Kristdemokraterna har varit en väldigt lojal vän till Moderaterna under lång tid.
Det stämmer ju.
Det stämmer ju. Alltså, jag hittade någon intervju från 2019 där hon säger att Ulf Kristersson är hennes bästis.
Mm.
Det tycker jag inte låter sunt i och för sig. när man jobbar tillsammans med någon. Att det Nej. Också är ens bästis på det sättet. När man är så beroende av varandra. Och det är klart att Kristdemokraterna behöver ju för att höja sin status i det här samarbetet göra någonting, behöver slå tillbaka på något sätt. Och det är ju Ebba Busch väldigt bra på.
Visst var det så att, eller så som jag tolkar henne, så menar hon att det inte är första gången som Moderaterna agerar så här. Hon ser Nej. Något mönster att de då skickar fram anonyma, att det skulle vara någon slags koordinerad attack, att de skickar fram anonyma källor som piskar upp en stämning mot...
Anonyma källor och Christian Sonesson.
Precis.
Jag tror ingen skickar fram honom. Jag tror han är väldigt villigt gå fram till mikrofonen själv. Men det som de har vänt sig mot är de här anonyma källorna som i bakgrundssamtal är sura. Och ja, jag kan förstå det. Jag kan också förstå hur man känner det. Nu har ju inte den här, vad ska man säga, vågen av moderat irritation landat på Ebba Busch den senaste tiden, men den har ju landat på Aftonbladet. Och jag skulle säga att, inte så att jag tror att hon försöker skydda oss eller bry sig om vad som händer med oss.
Nej, det tror inte
men jag
heller.
Tror att hon ser en tendens ändå i att man kan liksom samla den här typen av motattack ganska snabbt och effektivt i Moderaterna. Och nu kände hon av det och det var hon inte nöjd med.
Men vad är det då som de moderater som är sura är sura över? Vad är det egentligen? Vad var det som fick dem att börja liksom tugga fradga?
Ja, men de känner väl sig svikna och de känner väl att...
På vilket, varför det?
Men det har ju varit en del problem för Moderaterna. Dels så går det ju dåligt i opinionen och dels så håller de ju på att förlora det här trumfkortet att Ulf Kristersson har ett samlat regeringsunderlag. Och det här är ju en... Att de mindre partierna håller på det här viset och man sträcker ut händer till oppositionen. Det är klart att vissa moderater ser väl detta som ett mönster då, att det här görs för att skada Moderaterna.
Men alltså, ska man inte få vara ärlig? Alltså så här, Ebba Busch berättade att hon tycker att Socialdemokraterna gör vissa saker bra. Hon konstaterar att de är regeringsdugliga. Hon konstaterar att Magdalena Andersson har till exempel engagerat sig i energisamtalen på ett bra sätt. Får man inte säga det? It's a free country. Alltså, my. Får man inte säga det?
Jo.
Utan att liksom riskera repressalier.
Jo, men egentligen pekar det väl mer på att det är väldigt slitigt för Moderaterna just nu. För att det är klart att Ebba Busch ju är den resonabla i hela
visst,
det här.
Visst är det så.
Ja, ibland är hon inte det.
Nej, men här berättade
och i det här
hon
är
hon inte.
Absolut det.
Ja.
Det är ju klart att man som ett fristående parti får tycka att man kan ha breda uppgörelser i vissa politiska frågor.
Ja, för Kristdemokraterna bryr sig om vilken politik Kristdemokraterna för ändå.
Ja, och sen så finns det ju också en press, särskilt på Ebba Busch, från näringslivet att i vissa politiska frågor vill näringslivet, alltså framförallt när det kommer då till kärnkraften och liksom den typen av stora investeringar, vill näringslivet ha breda överenskommelser med Socialdemokraterna för att det ska finnas en hållbarhet över lång tid. Och det tror jag är en väldigt hård press på Ebba Busch att egentligen leverera det. Det var det vi såg med energisamtalen, att hon blev väldigt personligt upprörd eller påverkad av att de inte gick i land, för att jag tror att det är för den här pressen. Och hon vet om att det förväntas av henne egentligen från näringslivet att leverera en bred överenskommelse så att den här liksom kärnkraftskugghjulen verkligen sätter igång. Sen så tror jag också att det handlar liksom, precis som hon säger, mer om Moderaterna än vad KD säger egentligen. Och Moderaterna kanske behöver tänka om sin strategi. Det kanske inte är en hållbar strategi att ha det samlade gänget som sitt starkaste kort. Man Nej. Kanske behöver ha någonting annat då som sitt starka kort om man är moderat.
För det har varit Ulf Kristerssons trumfkort ju, det här med att vi har ett lag, vi tycker samma på vår sida och vi kan komma överens. Nu fick han ju gå ut här i veckan och liksom försöka lugna situationen genom att säga att nej, men Moderaterna och Kristdemokraterna talar inte alls illa om varandra. Så han försökte bara lägga någon slags liten varm handduk på alltihopa. Det jag undrar nu är, visste Ebba Busch vad hon drog igång när hon började liksom flörta lite grann ändå med Socialdemokraterna i den här intervjun? Och bryr hon sig inte om effekten av det?
Jag frågade ju henne om det vad hon hade för strategi. Och då sa hon liksom egentligen bara så här, min strategin var att säga vad tycker jag är bäst att göra.
Det är inte så att hon vill kasta Ulf Kristersson under bussen?
Nej, jag tror inte hon förväntade sig heller att de skulle reagera så starkt.
Nej. Men det här med att han ska ha sitt party i Strängnäs, så hon sa ja, det är ju jätteviktigt för Moderaterna. Det var ändå dissigt, Olof.
Men sant.
Ja, alltså det låter ju som att det då inte är så speciellt viktigt för Kristdemokraterna. Att det främst är av internpolitiska skäl som Moderaterna gör det här. Och att KD då är, ja, de är snälla för att för Ulf Kristerssons skull. Sedan säger hon ju i för sig i ett senare citat där att det är bra att tidigföreträdarna träffas för att dra upp linjer inför framtiden och så vidare. Men om det bara hade varit det här citatet, så hade det framstått som extremt dissigt.
Bra att du kompletterade.
Men jag tror också att det är viktigt för Moderaterna, just för att de har strategin att det här sammanhållningen är det starkaste kortet. Och att det liksom då blir väldigt viktigt att visa upp den här sammanhållningen. För jag tror att varför det inte är lika viktigt för Ebba Busch, tror jag, är för att hon har sitt regeringsunderlag klart för sig. Alltså hur hon tänker att det skulle kunna se ut. Sen så är det klart att det finns nyanser i vem sitter var, vilken ministerpost har vem. Men liksom hur regeringsunderlaget tror att hon har helt klart för sig. Och att de har ju tagit bort de sista röda linjerna de hade egentligen för att sitta och regera tillsammans med Sverigedemokraterna. Just för att man inte ville behöva ha den här diskussionen kring vem tar vem.
Nej.
Och då har de varit väldigt tydliga med. Och det är ju egentligen det som det hela det här mötet i Strängnäs handlar om. Hur ska man få ihop det?
Ebba Busch har ju sagt att hon är lite av en brobyggare. Det har vi pratat om innan i podden My. Men hur går det med hennes konstruktioner nu då? Hon gör som hon vill, uppenbarligen. Men är det också så att hon riskerar att rasera någonting som kanske inte hade behövt raseras?
Jag tror att hon har liksom plockat ner den här konstruktionen kanske, men behållit delarna. Och står med dem och säger så här, jag har ju alla de här delarna. Och sen så tror jag också att det handlar ju om att Kristdemokraterna behöver ju ha en roll i det här samarbetet. Och då är ju liksom brobyggandet den viktigaste rollen som man kan kommunicera utåt. Så det är inte så att hon kan gå iväg. Alltså det finns inget walk away från att vara brobyggare. För så mycket annat har de inte. Så att hon kommer behöva komma tillbaka till den här förhållanden och behöva framställa sig själv som någon som nu skapar nya relationer mellan de här partierna. Så på det sättet kanske hon skulle tagit över det här mötet i Strängnäs.
Samtidigt så är det ju viktigt för henne också att visa för de kristdemokratiska väljarna att vi gör inte precis så som Moderaterna och Sverigedemokraterna vill, utan vi kan, om det är en viktig fråga för oss, så kan vi absolut söka samarbeten på andra sätt. Och det här är ju någonting som väljare i regel ställer sig ganska positiva till också, har ju flera undersökningar visat.
Ja, för Kristdemokraterna kommer ju gå till val på att vara just Kristdemokraterna. De vill ju att så många som möjligt ska rösta på deras parti. Men Olof, är det smart av Ebba Busch att öppna lite fler dörrar?
Ja, det tror jag kan vara en ganska bra strategi. Alltså hon har ju ingenting att förlora på det. Den som har någonting att förlora på det är ju främst Ulf Kristersson, som är den som ska få ihop det här regeringsunderlaget. Men jag tror att hennes väljare tycker, det tror jag verkligen, de tycker att det är bra att en ledare som tar ansvar och som kan då se att man kan göra, i viktiga frågor kan man hitta andra samarbetspartners.
Tror du att Ulf Kristersson i detta nu går runt och muttrar? Du vet, så här med lite händerna bakom ryggen, mutter fram och tillbaka i sitt arbetsrum.
Det har nog varit en del muttrande, det kan jag tänka mig.
Jag tror att det blivit mycket löpning.
Ja, han har tagit ett par extra turer i skogarna med Winston.
Alltså, det tänker jag att man gör om man är en löpare. Hur ska jag få mig själv 100%?
Ut bara.
Eller hur? Du är ju också löpare, Olof.
Jo, men springer du också på aggression?
Nej, jag springer på harmoni.
Aha.
Man kan också springa för att få harmoni.
Det gör jag.
Ja, okay.
Men får jag också bara tillägga om Ulf Kristerssons inställning. Han uttalade sig ju om det här inför partiledardebatten, och då säger ju han också att Moderaterna är ett parti som i många frågor har tagit initiativ för att nå uppgörelse mellan blocken. Till exempel då NATO-frågan och frågor som rör Sveriges säkerhet. Så det är inte så att han har låst sig helt vid att bara verka inom Tidöpartierna.
Och där kände jag att när han säger så, då har ju Ebba Busch honom lockt in. För nu behöver han säga att men det är inte bara Ebba som har de här ambitionerna, utan nu måste han också säga så här, ja men jag har också gjort breda överenskommelser, det är inte bara hon som vill.
Ja, och det var ju också hans stora strategi innan han blev statsminister, när det var en S-regering. Då pratade han ju ofta om att han ville då hitta samarbetspartier för olika frågor i riksdagen och då köra över regeringen. Att sakpolitiken är det viktiga är att vi kan hitta överenskommelser.
Vet ni vem som står vid sidlinjen nu och myser? Magdalena Andersson.
Oh ja.
Är det här hennes bästa vecka på väldigt, väldigt, väldigt länge? Det här är ju nästan som någon slags, du vet, sån här dröm man har. Tänk om bara Kristdemokraterna och Moderaterna kunde börja bråka lite. Tänk om Ebba Busch kunde säga att den där Magdalena Andersson, hon är en riktigt bra person. Hon kan minsann leda landet. Förlåt, det här, hon hade inte kunnat bygga upp det här i sin finaste fantasi.
Nej.
Nej, men det är lite slukt av henne, eftersom hon vet ju att till exempel i den här frågan om då karensavdrag, då vet hon ju att Sverigedemokraterna tidigare har velat, kanske inte slopa det helt, men i alla fall göra förändringar. De tycker inte att det här systemet är särskilt rättvist. Så att lägga fram ett sånt här förslag och sen får partierna bekänna vad de verkligen står, det är ju ganska slukt.
För det har ju också gått Magdalena Anderssons väg den här veckan, nämligen att Sverigedemokraterna är positivt inställda till Socialdemokraternas slopade karensavdragsförslag. Och det gör ju också Ulf Kristersson sur.
Ja, han tycker ju inte alls om det här. Han tycker ju, för det första så att säga, att det skulle vara extremt dyrt att slopa karensavdraget. Han pratar om att det skulle kosta 40 miljarder. Moderaterna har ju inte alls den här politiken.
Alltså jag skrattade rakt ut när jag sa det här. Det här var ju igår i den här EU-politiska debatten som inte handlade om EU.
Som vi i övrigt inte kommer att prata någonting
Nej,
om.
Nej, exakt. Men det var liksom inte lätt för Ulf Kristersson. För det är ju väldigt roligt. Alltså jag är ju helt med Ulf här. Jag kör vid Ulf igen. Men det är ju väldigt roligt det här med att man förhandlar en budget. Som Ulf Kristersson sa. Och sen så kommer man väldigt snart efter det med ett förslag på någonting som skulle kosta 40 miljarder. Det är ju roligt.
Och då är ju ilskan riktad mot Sverigedemokraterna som ju var med och förhandlade budgeten. Mm. Och som nu kommer och säger att det här med ett slopat karensavdrag är bra.
Ja, men tänk själv om du sitter där, du har liksom delat upp
godiset.
Alla hade fått samma. Och sen så typ en timme senare så säger en av barnen som du har gett godis till så här: men om jag skulle kunna få 1 kilo godis till, förutom de här 5 bitarna jag har fått.
Då blir man ju sur.
Ja, eller så tänker man så här, vilken roligt skamlöst krav.
Nej, det tänker man inte.
Nej,
man tänker att du
det
måste vara
tänkt.
Tyst. Mm. Men okej, så med allt som försiggår då, för vi har ju inte bara att SD närmar sig S i den här frågan, att Ebba Busch räcker ut ett trevligt finger till Magdalena Andersson. Vi har ju också det faktum såklart att Liberalerna har dragit sin väldigt illröda linje mot att på något sätt ingå i regering med Sverigedemokraterna. Så hur stökigt kommer det nu bli för Ulf Kristersson att bilda sitt lag med tanke på allt som försiggår just nu?
Alltså det kommer ju bli svårt, men det kommer inte handla om relationerna. För det kommer handla om siffrorna. Det är det det slutar med alltid.
Så är det alltid. Mm.
Det kommer inte spela någon roll vad de här människorna, partierna känner inför varandra. Utan det kommer att handla om vad har man för stöd och hur kan man få ihop det på olika sätt.
Så egentligen så kan det här bara vara en liten fnurra på tråden och sen så behöver inte det betyda någonting alls.
Alltså det är ju så här att i varje valrörelse så finns det ju incitament i koalitionen att bryta sig loss från varandra och gå till val självständigt. Det är det Ebba Busch gör nu. Skillnaden nu tycker jag är att man plötsligt har initierat en jättetidig valrörelse. Alltså typ ett helt år före valet har man sagt uttalat, nu går vi in i valrörelse. Och det blir ju en svaghet för en koalitionsregering, för att vanligtvis så börjar man ju
Precis.
Skilja av sig från varandra, kanske i slutet av våren, början av sommaren. Då har man några sommarmånader och en valrörelse i augusti, början av september, där man liksom accepterar att kanske inte är lika bra vänner, men det spelar inte så stor roll, för man har inte så mycket mer att göra tillsammans i den här regeringen man sitter. Nu börjar de ju med det här rekordtidigt. Och vi vet ju att Tidö-samarbetets hela bulk av reformer ska komma nu i vår. Alltså de jobbar ju på övertid. Alltså det är så många delar av Tidöpartiet som ska gå igenom bara under våren. Och då börjar tjafsa om det här vid sidan av och lägga en massa energi på att man ska liksom bli individuella partier. Det tror jag är en, kanske en felbedömning, men också en svår balansgång för dem.
Å andra sidan har vi precis sagt att Ebba Busch måste få säga vad hon tycker. It's a free country, återigen.
Klart hon ska få det.
Men okej, okay, så osäkerheterna hopar sig. Det kanske inte heller är så konstigt. Men har Ulf Kristersson några trumfkort kvar, Olof?
Ja, det kommer han ju definitivt ha. Man kan ju också säga att en hel del i valrörelsen handlar ju om att attackera motståndarens politik. Det har vi ju sett en del redan nu. Det här med Moderaterna pratar ju väldigt mycket om att S vill tvångsblanda befolkningen till exempel. Det tror jag vi kommer att se mycket, mycket mer om, av i vår. Sen har han ju faktiskt hans starkaste trumfkort är ju att Tidöpartierna har kommit överens och att de dessutom har majoritet i riksdagen.
Det har hänt en gång.
Precis. Han har ju på så vis kunnat då vara statsminister under 3 år som varit förhållandevis stabila. Man ska ju minnas, eller man kommer ihåg hur det var i den förra mandatperioden, då var det ju misstroende om röstningar och budgetar som inte gick igenom. Han har ju faktiskt lyckats ändå med att skapa stabilitet i svensk politik.
Så när Ulf Kristersson ges ut på sin kvällsrunda med Winston så ska han tänka, is i magen Ulf, is i magen. Du har gjort det här förut, du kommer lyckas igen. Låt de andra bjäbba, behåll lugnet.
Han borde tänka så, sen tänker jag, måste man springa med en hund? Är inte det...
Men gud, ska vi börja bråka om det här? Alltså, klart han ska springa med sin hund. Hans hund är hans bästa vän, särskilt nu när Ebba Busch har lämnat honom. Han har Winston och Winston är en sån stabil faktor i hans liv.
Ja, men trumfkortet är ju det som Olof säger här. Att man har liksom haft en stabil regering, man har en majoritet. Men samtidigt, så när man säger, när han attackerar motståndarsidan och säger så här, ni hade liksom inte en stabil regering, så egentligen... Så handlar ju inte det om möjligheterna för dem att samarbeta. Det handlade ju om att det var en minoritetsregering. Och det går ju inte att ha en majoritet emot sig i Sveriges riksdag, vet vi ju nu. För att då kan man fälla både det ena och det andra förslaget och framförallt den ekonomiska politiken som liksom är grundpelan till det hela politiska systemet. Så att det är ju klart att det enda man behöver göra nu, det är ju att poängtera att man kan få ihop en majoritet i riksdagen. Alltså det är ju det enda viktiga egentligen.
Men Magdalena Andersson, när hon går på sin kvällspromenad så tänker hon, hoppas det här fortsätter nu bara, hoppas de fortsätter bråka. Det är verkligen 2 helt olika sidor av svensk politik som mår på 2 helt olika sätt just nu. Det är väldigt spännande, det får man ändå säga.
Ja, men det kommer ju också komma tillfällen där det här kommer bita henne i svansen, för att som vi alla vet så finns det ju stora låsningar mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Så att...
Det vill inte hon tänka på den här veckan, Olof.
Nej, den här veckan kan hon tänka på någonting annat.
Precis, hon tänker på helt andra saker.
Och det är också väldigt mycket lättare att må bra i opposition på det sättet, eftersom man inte behöver ansvarsutkrävas riktigt på samma sätt.
Det stämmer ju. Ja. Jag önskar er en jättetrevlig helg i Karlstad. Du ska göra en avstickare till Linköping också och hälsa på KDMI.
Som en hysterisk person, ja. Men jag bara kände så här, det här kan man inte missa.
Nej.
Så en dag i Linköping hos Kristdemokraterna ser jag verkligen fram emot.
Vad ser du mest fram emot, Olof?
Ja, men det är ju alltid stort när det väljs en ny partiledare. Så är det ju. Nu är det ju inget... Det skulle förvåna mig om det blir något oväntat val, så det är inte så dramatiskt. Men,
när den här podden kommer ut så har vi förmodligen en ny centerledare dessutom.
Så är det sannolikt.
Och särskilt i Centerpartiet som ju har någon slags sektoristiskt... Alltså de beter sig ju liksom som någon slags halleluja-parti. Och det är ju verkligen tydligt när de väljer partiledare. Det vet ju du och jag, vi var ju när man har en Demirock-valet till exempel. Även om det var
så
ansträngt och svettigt på många sätt.
Ja, så ingen kunde uttala hans namn. Och,
ja. Nej, men så finns det ju ändå någon slags sån här upphöjt, jag vet inte. Alltså de går ju upp i sig själva på ett sätt som inget annat parti gör, Centerpartiet.
En liten gudstjänst. Kommer Muharrem Demirock och Anna-Karin Hatt vara på plats?
Anna-Karin Hatt kommer ju vara på plats alla gånger. Demirock vet jag inte. Vad tror du med?
Det tror jag han kandiderar ju för att sitta kvar i riksdagen. Och då kan man inte skita i att åka dit och sitta på första raden som en före detta partiledare.
Må de och ni ha det supertrevligt. Och så hörs vi ju igen på måndag i en undran till. Till dess, ha det fint. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.